Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Sara Nilver heter jag, som Magnus sa innan, och jag är en av församlingsledarna här i församlingen. Och idag har jag fått frågan om jag vill predika. Och när jag fick frågan i augusti så tänkte jag, ja, det vill jag faktiskt. Men så står jag här nu idag och så är jag jättenervös. Ja, det är okej. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du finns mitt ibland oss och för att du är med i alla livets skeden. Tack för att du känner oss alla här inne. Och du vet vad vi har med oss in till den här söndagen, Herre. Du vet vad vi bär i våra tankar, du vet vad vi har i våra hjärtan, Jesus. Och vi ber nu att den här stunden ska få bli en stund där du får tala in i våra liv, Herre. Har ni tänkt på det här med livet någon gång? Jag vet inte hur det är med er, men ibland kan jag uppleva att det är ganska svårnavigerat. Det är motgångar och det är medgångar. Det går upp och det går ner. Ibland flyter livet på som en stilla, glittrande å. En fin sommardag. Och ibland så forsar det där vattnet fram och drar med sig allting som det passerar på vägen. Och när vi ser på hur världen ser ut idag med krig och allt mänskligt lidande som är, så kan det vara lätt att bli missmodig och nedslagen. Det är ju så mycket som är ovisst och osäkert. Och allt det här lidandet som vi ser kan ibland få oss att nästan tappa andan. Även på ett personligt plan så möter vi ju svårigheter. Och kristna har i alla tider försökt att hitta sätt att förhålla sig till det här mörka och svåra som är. Det är som att det på något sätt ligger i människans natur att försöka hitta svar på frågan om lidandet i världen. Och när vi läser i vår bibel så finns det väldigt många personer. Många människor som har befunnit sig i lidande och nöd och smärta. Bibeln värjer sig inte för det här svåra. Och många gånger så får vi se ett väldigt mänskligt beteende i hur man reagerar på de här lidandena och smärtan som man utsätts för. Och vi ska börja med att besöka en av de personer i bibeln som har fått vara med om ett stort lidande. Och jag tänker att det kan få påminna oss om att vi är inte ensamma i att uppleva motgångar i livet. Och den person som jag tänker på, det är faktiskt Jesus själv. Han upplever både lidande och smärta de år som han finns här på jorden. Han vet hur det är att vara i djup förtvivlan. Strax innan Jesus fängslas och så småningom dödas så är han i Getsemane. Och vi kan läsa i Markus evangeliet kapitel 14, vers 34, att han uttrycker sin förtvivlan. Att han är fylld av både bävan och ångest inför det som ska komma. Och då säger Jesus till sina lärjungar, min själ är bedrövad ända till döds. Senare på väg till korsfästelsen så utsätter vakterna honom för hat och hån. De slår honom. De spottar på honom. De klär på honom en röd mantel och sätter en krona av törne på hans huvud. Och i Markus 15, 19-20 så kan vi läsa, de slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. Lite längre fram i Markus evangeliet i kapitel 15, vers 34, där Jesus korsfäst, så ropar han till Gud: min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus är inte alls främmande för smärta och motgångar i livet. Han vet hur det är att vara människa med allt vad det innebär, både av glädje och sorg. Han vet till och med hur det kan kännas när man känner sig övergiven av Gud. Men vi vet ju vad som händer sen, eller hur? Jesus uppväcks från de döda. Och genom det offret så tar han alla våra synder. Och vi kan ju också förstå här att Jesus är inte övergiven av Gud. Detsamma gäller för oss. Vi är inte övergivna av Gud när vi möter det som är svårt. Men det här sökandet efter svaret på frågan om lidandet i världen, det har resulterat i vitt skilda sätt att resonera kring var svårigheterna kommer ifrån och hur det kan finnas lidande i världen om Gud är god. En del menar att det är vackert och fint att lida för Jesus skull, för vår tros skull. Och att det är ett tecken på att vi är i Guds vilja. Andra menar att Gud ska välsigna oss med hälsa och rikedom om vi tror på rätt sätt. Jag har mött människor som representerar båda de här olika ställningstagandena i livet. Jag har mött människor som har varit säkra på att man bara ber tillräckligt mycket och tror helhjärtat så kommer livet att bli välsignat av Gud på ett sätt som gör att allting går ens väg. Att hela livet blir en framgångssaga. Och förklaringen på sjukdomar, motgångar och smärta blir ju då att ens tro inte räcker till för att Gud ska välsigna livet. Jag har också mött människor som har varit väldigt stolta här i sitt lidande och som menar att ja, men ju mer man lider på grund av evangeliet, desto mer och desto närmare Gud kommer man. Så vad är egentligen rätt tolkning av det här och förståelse av varför lidande, sjukdom och motgångar drabbar oss? Handlar det om att vi tror för lite? Eller om att vi ska lida för evangeliet? Det är såklart inga lätta frågor att svara på. Särskilt inte eftersom man i Bibeln kan hitta verser som man faktiskt kan tolka på båda de här sätten. Och det gör att det blir svårt för oss att hantera de här frågorna. Vi kommer, beroende på våra erfarenheter, i vilket sammanhang vi har befunnit oss och vad vi har blivit undervisade om, att göra olika tolkningar, att få olika förståelse av det här. Men om man går djupare ner och börjar fundera över vad som egentligen ligger till grund för de olika föreställningar vi har, så kommer vi till slut att se att sättet som vi förklarar det svåra vi möter i livet faktiskt har med vår gudsbild att göra och vårt sätt att se på Guds inblandning i våra liv. Och likaså så kan vår respons på motgångar och de konsekvenser som lidandet ger för vår tro bli olika beroende på hur vi tänker om Guds roll i våra liv och i de motgångar som vi möter. Jag tror faktiskt att det här, att det finns så olika sätt att tolka detta på, säger mer om oss som människor än om Gud. Vi vill så gärna förstå hur saker och ting hänger ihop. Vi vill kunna förklara varför det ena eller det andra sker. Vi vill kunna hitta logiken på något sätt i det. Men tänk om det här bara är en del av att vara människa. En del av att leva i en värld som inte är perfekt. En värld som fortfarande väntar på Guds frälsning och räddning. Guds plan för mänskligheten är ju inte färdig än. Och vi behöver då istället för att försöka förklara allting hitta sätt att lägga våra liv i Guds händer. Och fortsätta att lita på att Gud finns där även när vi inte känner eller ser det. Precis som Jesus gjorde när han kände sig övergiven av Gud när han led på korset. Vi kan läsa på väldigt många olika ställen om Guds löften i Bibeln. Att han lovar att vara med oss. Att han lovar att fortsätta älska oss. Och att han vill vara en del av våra liv. Vi kan också läsa om hur Jesus förvandlar och förändrar människan och världen. Och ger alla som tror på honom ett nytt hopp. Ett hopp om att tillhöra Jesus. Och ett hopp om att Gud ska fullborda sin frälsningsplan och låta oss leva tillsammans med honom. En av de böcker som bäst beskriver det här i Bibeln är Romarbrevet. Och vi ska läsa tillsammans från kapitel 5, vers 1-5. Där står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med vår Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten skapar fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. I de här verserna tycker jag att hoppet står i centrum. Hoppet om att en dag få dela Guds härlighet på grund av det som Jesus gjorde när han dog för hela mänskligheten. Han dog för att vi skulle få förlåtelse för det som vi gör fel. Och för att vi skulle kunna ha en relation med Gud igen. När jag läste de här verserna när jag förberedde predikan så fastnade jag särskilt vid att vi inte behöver vänta till himlen för att få en försmak av vem Gud är. Eftersom vi har fått del av den helige anden. Och därför kan vi få se och uppleva Guds kärlek redan i det här livet. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den helige anden. Paulus nämner ju faktiskt också det här med lidandet och att vi ska vara stolta över det här i de här verserna. Det såg ni säkert. Men han menar inte att ge lidandet ett romantiskt sken. Utan han talar om vad som händer om vi kan behålla vår tro på Gud genom de motgångar vi möter. Om vi kan vända oss till Gud i motgången och fortfarande hålla fast vid att Gud älskar oss och har gett oss nåden att tillhöra honom, då blir vi uthålliga. Vår tro blir fastare och det skapar hopp. Så vår tro kan bli starkare när vi går igenom motgångar. Om vi kan hålla fast vid att Gud är god och bryr sig om oss även när det är svårt. Vi kan ju uppleva att vår tro utsätts för tryck. Men det här trycket kan också leda till att någonting blir fastare. En fastare tro på Jesus. Ni vet, allting som vi möter, det påverkar oss, eller hur? Vi växer, vi utvecklas som människor. Vi växer också i vår tro. Men det beror på hur vi tänker om Guds del i det som händer. Om vi tänker att det är Gud som utsätter oss för lidande. Att det är han som sänder motgångarna till oss. Eller att vi får utstå det här för att vi tror på fel sätt. Då kommer vi att få problem med att lita på Gud. Problem att lita på att Gud vill oss väl. Och istället för att då utveckla en fast och stadig tro så riskerar den att brytas ner. Resultatet blir det helt motsatta. Hopplöshet och inte hopp. Det står här, hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Jesus lovade sina lärjungar att Gud skulle sända den helige anden så att de inte skulle vara ensamma när Jesus lämnade dem för att återvända till himlen. Och strax efter att han har gett dem det här löftet så fängslas han och så dödas han. Och man kan ju tänka sig att det måste ju varit väldigt mycket smärta och sorg i lärjungarnas liv. Den person som de följde och litade på togs ifrån dem. Att från att ha varit nära Jesus dagligen så fanns han inte längre där. Och då säger Jesus så här i Johannes evangeliet kapitel 14 vers 26. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesus lovade att vara med lärjungarna även i fortsättningen genom den helige ande. Och det gäller lika mycket för oss. Genom den helige ande så kan vi komma nära Gud. Vi kan få del av hans enorma kärlek och nåd. Och det är ett löfte vi har fått. Och eftersom Gud är den han är så kommer han inte att svika sitt löfte. Gud är trofast och står fast vid det han har lovat. Den helige anden vill påminna oss om Guds kärlek. Och någonting som jag tycker är fantastiskt, som vi snart ska få läsa om, är att anden också hjälper oss i vår bön. När vi mår som sämst eller möter de tuffaste motgångarna i livet, då kan det ju vara svårt att uttrycka sig. Det kan vara svårt att vända sig till Gud. Och då hjälper den helige anden oss. I Romarbrevet kapitel 8, vers 24-27 så står det så här. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. I hoppet är vi räddade. Räddade till att tillhöra Jesus och en dag få vara hos honom. Och redan i det här livet så får vi hoppas på att Gud genom den heliga anden är med. I vers 26 så står det att anden vädjar för oss med rop utan ord. Han bär fram vår bön även när vi bara förmår att sucka och kvida. Så även i de stunder när vi befinner oss längst ner på botten och det kan kännas som att Gud har övergivit oss så fortsätter anden att be. Tänkte ni på här att inte ens anden verkar ha ord vid alla tillfällen? Han använder också suckar och rop utan ord. Och det är okej, för Gud, han vet redan Han ser dig. Han hör dig. Han känner dig. Och han går med dig. Men även om vi vet allt det här så kan det ändå kännas svårt. Det kan ändå kännas svårt att verkligen känna att Gud är med. Vi kan vara så upptagna med livet och med det svåra som vi möter att vi inte märker att Gud finns där. Vi kan ha svårt för att känna igen Gud och se att han är där. Kanske är det ibland för oss som för Maria från Magdala. Som fylld av sorg och förtvivlan över att Jesus dött. Och att Jesus dessutom inte längre fanns kvar i graven. Möter Jesus efter korsfästelsen. Hon förstår inte att det är Jesus som hon möter. Trots att han står mitt framför henne. I Johannes kapitel 20, vers 11-16 så läser vi så här. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni. Det är hebreiska och betyder mästare. Det är så först när Jesus tilltalar Maria med hennes namn som hon förstår att det är Jesus som står där. Om inte Maria känner igen Jesus i den här situationen, han står ju ändå där fysiskt, så är det kanske inte så konstigt att vi inte heller gör det alltid. Det är inte så konstigt att vi inte alltid känner igen att Jesus finns vid vår sida när vi går igenom smärta och sorg. För sorg och lidande gör någonting med oss. Den förblindar oss. Och vi har svårt att ta in något annat än den smärtan som fyller oss. Och då får vi komma ihåg att när vi själva inte kan se, förstå eller känna att vi är burna av Gud så suckar och ber den heliga anden för oss. Tron på Jesus ger oss hopp om att vi inte är ensamma. Det får vi komma ihåg och vi får hjälpa varandra att påminna oss om även när vi är längst ner på botten i förtvivlan. Ibland kan vi också som Maria få höra vårt namn sägas. Våra ögon öppnas och vi kan se att Gud är med mitt i det svåra. Någon gång kanske vi upplever Guds närhet på ett särskilt sätt. Andra gånger kan det vara en människa som får förmedla Guds kärlek. Eller så kan det vara något som vi läser i Bibeln som ger oss tröst. De här påminnelserna om Guds trofasthet och kärlek kan komma från oväntat håll ibland. Vid ett tillfälle när jag gick igenom en besvärlig period så pratade jag med en vän som inte är kristen kring det här med livet och hur allting fungerar och att det är svårt ibland. Och så sa jag att ja, men bara för att man är kristen så blir ju inte allting enkelt och lätt. Och då sa hon så här. Hon är inte kristen. Kom ihåg det. Men vad fantastiskt det måste vara, Sara. Att känna att det finns någon där. Att kunna vända sig till någon som är större än en själv. Ja, visst, ja. För min del så kan också sånger hjälpa mig när det är svårt att uppleva Guds kärlek. någon annan som har skrivit de där orden som på något sätt blir levande för en själv. Och de här orden i sångerna kan bli till böner. Och som avslutning på den här predikan så ska vi lyssna på en av de sångerna som fick bära mig genom en period av sjukdom. Och som kan hjälpa oss att uttrycka att vi vill lägga våra liv i Guds händer oavsett vad vi går igenom. Vi ber. Tack Jesus för att du är med oss varje dag. Oavsett var vi befinner oss i livet och vad vi går igenom. Tack för att vi kan lita på din kärlek. Att vi kan lita på din omsorg. Och att du ger oss hopp genom den heliga anden.